Jag heter Christian Mölk och är pastor och föreståndare här i församlingen. Och sett ett antal nya ansikten här idag. Jätteroligt att ni är här. Och typiskt att jag ska predika om omvändelse idag. Det var inte riktigt tanken. Jag började fastna för att jag ville predika om Esra. Jag tycker han är en fascinerande person i Gamla testamentet som man kanske inte hör så mycket om. Och jag fastnar ofta för det där liksom, som är lite udda. Och så vill jag förstå varför Esra med i Bibeln. Och så vill jag liksom gräva i det där. Och sen när jag hade kommit för långt för att ändra tema, då inser jag att den här predikan handlar om synd och omvändelse. Så det har varit lite så här, ja. Nu får jag ju predika det här då. Så får se vad det blir. Men det är ju lite knepigt det här med omvändelse. För det är ju en viktig sak i Bibeln. Men det rör ju upp känslor i oss. Jag kommer själv ihåg när jag var med i en hemgrupp i Linköping för typ 25 år sedan. Liksom. Jag kommer fortfarande ihåg hur en i hemgruppen, alltså en sån här, en bönegrupp, liksom, han ifrågasatte en sak som jag gjorde. Ja, men som var fel liksom. Och menar väl att som kristen kan man väl inte göra så där. I all välmening, absolut. Jag kommer ihåg hur jag nästan knöt näven i fickan liksom, för att inte slå honom på käften. För att han ifrågasatte något jag gjorde på det sättet. Och han var bara, ville bara vara liksom, prata, liksom, inget dumt alls, absolut inget elakt. Men så mycket känslor, eller hur? När man känner sig utpekad för att man har gjort något fel. Liksom. Men jag slog honom inte såklart. Man fattar ju liksom att han bara är en broder som menar väl. Men ändå, de här sakerna rör upp känslor. Men faktum är att det var det första Jesus sa när han predikade. Omvänd er. Alltså det är evangeliets första ord. Och hoppar man över det steget, vad blir det då? Liksom? Då kommer man aldrig till det som är det positiva och goda. Liksom. Sitter du fast i synd men inte omvänder dig, då kommer du aldrig komma till glädjen i Gud. Och nåden och allt det här. Så att det är ju en viktig sak som man liksom inte kan hoppa över. Men sitt inte nu och känn dig fördömd, utan det finns ingen fördömelse i Kristus. Det finns ett erbjudande om nåd. Så liksom, men det kan vara värt att fundera någon gång ibland på de här sakerna och tänka högt tillsammans. I alla fall, bakgrunden till Esra, om vi ska försöka förstå först då vem han är och den tid som Israel levde i på den tiden. Bakgrunden är ju, alltså förra söndagen då hörde ni Elin predika om Daniels kompisar som var fast i den brinnande ugnen. Och det var ju under exilen i Babylon. Alltså Israels folk hade syndat mot Gud. De hade tillbett andra gudar och de hade behandlat sina medmänniskor illa. Vi ska ju älska Gud av hela vårt hjärta och vår medmänniska som oss själva. De hade inte gjort det. Och det var det som deras förbund med Gud var uppbyggt på. Och då hade Gud sagt att om ni avgudadyrkar och behandlar utsatta människor illa, då kommer jag förskjuta er från Israel och bort från det här landet. Liksom. Ni ska bort. Och det hände. Templet i Jerusalem revs av babylonierna. Hela folket, det judiska folket, flyttades till Babylon. Där de fick vara. De som överlevde. Det här var ungefär 586 före Kristus. Så det är länge sedan. Och då så profeterades det att där ska de vara i 70 år. Sen kan de få komma tillbaka. Och det hände också. Så att när det gått 70 år eller börjat närma sig den tiden, då får Zerubbabel och Josua återvända för att bygga upp templet i Jerusalem igen. Så det jobbar de med. Och Esra, han är en präst och en skriftlärd. Han får liksom också i uppdrag att faktiskt av den persiska kungen, myndigheterna, att återvända till Jerusalem för att bygga upp folkets tro igen. Det är hans uppdrag. Och ni har säkert hört om Nehemja. Han får i uppdrag att återvända också för att bygga upp Jerusalems murar. Så en massa olika sorters återvändare med lite olika uppdrag. Sådär. Och Esra är då den som liksom prästen som fokuserar på folkets tro. Att också det måste byggas upp. Man kan inte bara bygga upp templet, du kan inte bara bygga upp murarna. Också folket måste hitta tillbaka till Gud. Så det var hans uppdrag i allt detta. Och så här såg han ut. Det var en fin bild. Men grejen med Esra, innan han kunde leda folket till omvändelse, så står det faktiskt om honom så här i Esra kapitel 7. Esra var skriftlärd och mycket kunnig i Moselag, den som Herren Israels Gud hade gett. Kungen gav honom allt han begärde eftersom Herrens, hans Guds hand var över honom. Och i vers 10 i kapitel 7. Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel. Så jag tänker först, en första lärdom. Du som liksom känner att du har en längtan efter att vara en ledare kanske i Guds rike, i församlingen. Du kanske vill liksom känna ett hjärta för en sak och du vill göra något för Gud. Det viktiga är att du och börjar med dig själv helt enkelt. Hans, Esras uppdrag var att liksom leda folket till omvändelse. Det vet han inte här i början, men det är det som det kommer bli. Men det är så intressant då, det står faktiskt om honom att han hade vänt sitt hjärta till Gud. Det är där det börjar. Ska du vara en Guds tjänare, en ledare i Guds rike, då måste du börja med dig själv. Du måste börja med att vända ditt eget hjärta till Gud. Annars så kan du inte leda andra till omvändelse om du inte omvänt dig själv först, så att säga. Sen var han var då en skriftlärare, alltså han var en präst, alltså en levit liksom, på det sättet. Han kunde tjäna vid templet. Men det verkar som att han var väldigt intresserad av Bibeln. Han var mycket kunnig i Mose lag, alltså Bibeln, står det. Han var en person som älskade Guds ord. Är det någon som känner igen sig det? Någon här? Du har en kärlek till Guds ord. Han var en sån. Om du känner igen dig i det. Det här är en person som jag tror du kan identifiera dig med. Och relatera till. Men någonstans börjar det med att man själv då vänder sig till Gud i sitt hjärta. Och det hade han gjort. Sen när han då har fått i uppdrag av de persiska myndigheterna att återvända till Jerusalem för att bygga upp folkets tro igen. Tänk att han fick ett sådant uppdrag av myndigheterna. Sekulära myndigheter. Till och med avgudadyrkande myndigheter. Det är intressant. Då står det att han ville inte ta hjälp av persiska liksom soldater med sig och vakter för att skydda mot rövare. För han hade råkat säga liksom att Gud skulle skydda honom. Så han inser att jag måste nog be här för att Gud verkligen ska skydda oss på den här resan. För det är en farlig resa. Så han sätter sig vid floden Ahava. Vid floden Ahava utlyste en fasta. För att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss. Våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar. I kapitel 8, 21. Bara en parentes. Nehemja och Esra är ju två ledare som är ganska så här parallella. Nehemja hade inga problem med att ta med sig skydd och vakter från myndigheterna. Men Esra kände, nej men jag litar på Gud. Vad kan man lära sig av det? Det ena var rätt för Nehemja men det är inte för Esra. Ibland kan det vara så. Det är inget fel på att ta hjälp av sekulära myndigheter om det är för en god sak. Men för Esra kändes det fel. Okej. I alla fall. Det här visar oss att Esra som person, här lär vi känna honom lite. Han tar Guds ord på allvar. Det såg vi tidigare. Och i det kapitlet kan man också läsa om hur han, när han påbörjar sin resa tillbaka till Jerusalem, han samlar på sig leviter, fler sådana här präster. Jag antar att han tänker, jag kan inte klara det här själv. Jag måste ha fler Guds tjänare med mig. Så han var en ledare som tog Bibeln på väldigt stort allvar. Han behövde komplettera sig själv med fler ledare. Sen står det också att han då ber och fastar. Han tog det här uppdraget på ett andligt sätt. Vi måste be över den här saken. Vi måste sätta oss ner och fasta inför det här uppdraget. Jag kan tänka mig att om du är en ledare i, om du sitter i liksom styrelsen i församlingen eller så här, kanske inte du nödvändigtvis tänker så här, om nu ska vi göra den här grejen, vi måste be och fasta först. Kanske inte du tänker. Alla är inte liksom den här sortens ledare. Men Esra var det. Och det är det jag vill lyfta fram idag. Han kände att vi ska göra den här resan, då måste vi fasta. Och det var rätt och riktigt, tycker jag. Han litar på Guds beskydd. Och sen står det i det här kapitlet också, han får massa pengar och dyrbarheter med sig för att kunna klara av det här uppdraget. Står hur otroligt transparent han är med de där redovisningarna. Han för verkligen bok över pengarna. Och det är en sån här lärdom som kanske är lätt att hoppa över, men den är jätteviktig. Ska du vara en ledare i Guds rike, då får du inte slarva med pengar. Eller smussla undan pengar eller sko dig på något sätt. Du ska vara helt transparent. Det får inte finnas en minsta misstanke om att du sko dig på församlingens ekonomi eller någonting sånt. Utan vara helt öppen med allt som har med pengar att göra. Det är klart att du kan inte... Alltså om någon, vem som helst kommer och frågar dig liksom, ja, vad gjorde du med de där? Liksom, alltså inte på den nivån, men som generellt. Så ska ekonomin vara fullständigt transparent i församlingen och för dig som ledare. Liksom. Men missförstå mig rätt, det handlar inte om att om någon ifrågasätter det, alltså att du måste kunna visa upp kvitton på vad du har köpt privat på ICA. Liksom, utan, men du ska leva ett transparent liv liksom, med sådana här saker. Så han verkar vara en bra person. Bra ledare. Det här gillar vi. Han är bra för att sätta in i ledarskap och leda Guds folk till omvändelse. Men det vet han ju som sagt inte om. För när han kommer fram till Jerusalem, då står det så här i kapitel 9. När detta var fullbordat, alltså resa och allting, kom några furstarna fram till mig och sa: varken Israels folk eller prästerna eller leviterna har hållit sig avskilda från de främmande folken och deras avskyvärda handlingar. Från kananéerna, hetiterna, periseerna, jebusiterna, ammoniterna, moabiterna, egyptierna och amorena. De har tagit hustru åt sig och sina söner bland deras döttrar. Och det heliga släktet har blandat sig med de främmande folken. Förstarna och föreståndarna var de första att begå sån otrohet. När jag hörde det rev jag sönder mina kläder och min mantel och slet mitt hår och skägg. Och blev sittande förstummad. Då kom alla de som fruktade Israels Guds ord och samlades hos mig på grund av den otrohet som de hemkomna fångarna hade begått. Jag blev sittande i stum sorg ända fram till kvällsoffret. Kan ni föreställa er den här scenen? Min hjärna går ju på högvarv nu när jag ser det här utspela sig. Han kommer till Jerusalem och tänker, yes, jag är här, nu ska vi sätta igång och jobba. Och så får han höra att Israels folk har begått en mycket allvarlig synd. Och då liksom kan man tänka liksom att jag menar, en handlingskraftig ledare skulle ta tag i saker, göra en handlingsplan och punkter liksom, på en lista. Det här ska vi ordna och reda ut. Eller om det hade varit en omvändelsepredikant, då hade han ju sagt, börjat skälla ut alla liksom, som har syndat. Men vad gör Esra? Han sätter sig på marken och börjar gråta. Alltså det är något otroligt komiskt nästan över hans reaktion. Han är ingen stark ledare. Han vet inte vad han ska göra. Han börjar gråta. Han är helt bara paff. Nej, liksom. Märklig reaktion, men så var det. Han sätter sig på marken och börjar gråta över detta. Han gör ingenting liksom, sådär, för att ta tag i det här problemet. Han börjar gråta. Vad var det då som var problemet? Jo, Israel hade börjat gifta sig med de andra folkens kvinnor, så att säga. Vad är det för fel med det? Det får man väl. Alltså, om ni kommer ihåg Rut, gifte sig ju Hon var ifrån, hon var ju moabit. Vad var det för fel på det? Jo, problemet var att i Moseboken står det att Israels folk fick inte gifta sig med avgudadyrkande folk från andra länder. Om de liksom blev en del av Guds folk som Rut, då var det okej. Okay. Så det var inte själva etniciteten som var problemet, utan att de tillbad andra gudar. För vad händer när en man och en kvinna gifter sig och den ena är troende på Gud och den andra är avgudadyrkande? Vad händer med barnen? De kommer gå bort från Gud. Så det hade Gud sagt nej till. Det får ni inte göra. Det är en sak om de blir en del av Guds folk och tror på Gud och sådär. Men annars nej. Det är inte okej att gifta sig med någon från ett annat folk om de tillber andra gudar. Där går gränsen för Gud. Enligt Guds ord, Moseboken. Men det hade Israel gjort. Vad skulle hänt med Israel om de började sväva bort från tron på Gud och blandar sig med de andra folken? De skulle upphöra att existera som Guds folk. Så Gud bara, nej, det här är inte acceptabelt. Här går gränsen. Ni måste göra om och göra rätt. Så Esra, vad ska vi göra då? Liksom. Vad är planen? Hur ska man komma vidare? Han verkar inte så handlingskraftig, Esra. Jo, det som händer är att när folket ser, och ledarna i folket, när de ser att Esra sitter där på marken i smutsen och gråter, då kommer de fram till honom och inser vad de har gjort. Och de börjar prata om det där. Och tillsammans kommer de fram till, det här är inte okej. Och kapitel 10, vers 14. Låt därför våra ledare agera för hela folket. Låt alla i våra städer som tagit sig främmande kvinnor infinna sig på bestämda tider tillsammans med de äldste och domarna i varje stad tills vi har vänt bort ifrån oss vår Guds vrede som brinner på grund av detta. De inser att vi måste göra om och göra rätt. Guds vrede brinner mot oss på grund av det vi har gjort. Så de kommer överens om att noggrant, alltså det tar 3 månader, noggrant gå igenom vilka som har gift sig på det här sättet. Och de får skilja sig från de här avgudadyrkande fruarna. Och det, man skulle absolut kunna ifrågasätta det här. Men så står det i Bibeln. Och det var för att Gud ville att de ska göra om och göra rätt. Bibeln har ju i övrigt generellt sett en väldigt hög syn på äktenskapet mellan man och kvinna. Det är ju liksom ett förbund liksom som man ska ingå på ett helgat sätt och allt det här liksom, och det ska vara livslång trohet och allt det här, och det är inget som man bara kan skilja sig från på det sättet. Så, men här visar Gud att här måste ni göra om och göra rätt, annars är det slut med Guds folk liksom. Så de går igenom en process, en ceremoni och allting, och så skiljer de sig faktiskt kollektivt från de här kvinnorna. Det är kanske en intressant fråga hur man ska se på den saken. Men så står det i Bibeln, i Esra. Och det är det som händer. Sen, efter den här ceremonin och kollektiva skilsmässan så att säga, så står det så här också att i Nehemja bok faktiskt, kapitel 8. När 7:e månaden och Israels barn bodde i sina städer samlades folket som en enda man på torget framför vattenporten. De bad Esra, den skriftlärde, att hämta Mose lagbok som Herren hade gett Israel. Då kom prästen Esra med lagen till församlingen, till män och kvinnor och alla som kunde förstå vad de hörde. Det var den första dagen i 7:e månaden. Han läste ur den på den öppna platsen framför vattenporten från tidig morgon till middagen, inför män och kvinnor och alla som kunde förstå. Och hela folket lyssnade till lagboken. De vill helt enkelt samla nu hela folket. Nu ska vi få höra på Guds ord. Vi har gjort fel. Och vi har bekänt våran synd. Vi har låtit det få konsekvenser. Vi har faktiskt omvänt oss från det vi gjort som var fel. Och skilt oss från den synden så att säga. Och nu, vad gör vi nu? När vi har liksom vänta oss bort från det som var fel? Jo, nu vill vi då lyssna på Guds ord. Vad har Gud att säga till oss nu när vi har kommit bort från det som vi gjorde som var fel? Så då lyssnar de på Estra från morgon till kväll. För att höra han förkunna Guds ord. Och då står det också, de läste tydligt i boken ur Guds lag och förklarade innebörden så att man förstod det som lästes. Inte bara att de läste liksom Bibeln, utan Esra och de andra här fick förklara så att folk kunde förstå. Och det här är faktiskt en viktig sak, tycker jag, i en församling. Alltså att man, det gäller inte bara liksom babbla upp Bibeln, utan man måste också kunna förklara Bibeln så att man kan förstå. Det är en nyckel liksom, i det här. Och då händer det så att folket börjar typ gråta och blir ledsna över allt liksom, som de har gjort som är fel. Men då så säger Estra, nej men liksom, gå och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin. Skicka gåvor och mat till dem som inte har något färdigt. För denna dag är helgad åt vår Gud. Var inte bedrövade, för glädje i Herren är er styrka. Han tröstar folket. Och säger liksom att, nej men, var inte bedrövade. Nu har ni omvänt ifrån er synd. Nu ger Gud oss glädje. Och sen inser de att de inte... Det är så att det står i Bibeln att man ska fira lövhyddohögtiden. Så då börjar de fira den här, en högtid tillsammans med mat och glädje och fest. Så från att ha gått från liksom att Guds ord gav dem en insikt om synd i sitt eget liv. Nu ger Guds ord insikt om glädje och fest. Det är en märklig förändring i det här skeendet. Och så här står det i kapitel 8 i Nehemja. Hela församlingen av de som återvänt från fångenskapen gjorde lövhyddor och bodde i dem. Från Josuas, Nuns sons dagar ända till den dagen hade Israels barn inte gjort så. Och glädjen var mycket stor. Esra läste ur Guds lagbok varje dag, från första dagen till den sista. De fyra högtiderna i 7 dagar och på den 8:e dagen hölls en högtidsförsamling som det var föreskrivet. Så nu blev det glädje och fest istället bland Guds folk. Ja, det var det här jag sa. Och jag tänkte så här, ska man börja rabbla upp en massa synder nu som vi måste omvända oss ifrån? Nej. Utan jag tänker att sådana saker kanske lämpar sig bäst i samtal, enskilda samtal. Känner du att, nej men okej, jag, nu när Christian ändå pratar om det här, det finns ändå några saker som jag har i mitt liv som jag ändå funderat på om det är rätt. Ja, men då kanske du behöver samtala med en pastor. Så det skulle jag rekommendera. Eller så är det så att du känner så här att, nej men, den där glädjen och festen som det står om att Estra och de hade efter omvändelsen. Jag har ju ingen glädje i Gud. Jag har ingen, känner inte att det är så roligt med Herren. Då kanske du faktiskt sitter fast i någonting och behöver liksom komma vidare från det för att kunna komma in i glädjen i Gud. Det kan faktiskt vara så att anledningen till att du saknar glädjen i Gud och att du känner liksom, alltså jag har inte upplevt Herrens närvaro mycket på sistone, och säg inte att det måste bero på det, men det kan bero på det. Att det finns saker i ditt liv som du kanske behöver ta itu med. Alla behöver omvända sig, så det är inte så att någon är värre än den andra, utan alla har vi olika saker vi brottas med. Så att när du känner en, att Gud drabbar dig i de här frågorna och funderingarna väcks, jag kanske har någonting, prata med någon om det mellan fyra ögon. Och fundera om jag kanske behöver också vända om. Vända mitt hjärta till Gud. Då tror jag att det kommer leda till mer glädje i Gud i ditt liv. Sammanfattning och avslutning. Det som vi lär oss från Esra. Det är att ha en kärlek till Guds ord. Det är där det börjar, med dig själv och din egen liksom relation med Herren. Hur han, Esra, hade vänt sitt hjärta till Gud och hans ord. Vi lär oss också att omvändelse är en del av det kristna livet. Det går inte att hoppa över. Om du sitter fast i någonting som är fel, så prata med någon. Det här med blandäktenskap som just Israel då, det är en, man kan säga att det är faktiskt en symbolisk bild, tror jag, på att man har kompromissat med världen. Att man har börjat anpassa sig till omgivningen runt omkring, liksom, samhället runt omkring. Och börjat liksom kompromissa med sin tro och det världsliga. Och det flyter ihop liksom. Känner du att, ja, men jag har nog kanske också sådana grejer i mitt liv. Och ofta fokuserar vi på de här uppenbara synderna som det står om i Bibeln. Sexuell omoral eller fylleri. Men visste du att i samma listor så står det också avund och själviskhet. Som kanske inte är lika uppenbara. Så det är därför man inte ska liksom bara peka finger på uppenbara synliga synder. Utan det finns saker i oss som vi nog måste brottas med allihopa. Som vi kanske ibland behöver bli påminna om. Att här har jag nog saker jag behöver fundera kring. Liksom. Inte som fördömelse, utan för att kunna komma in i glädjen i Gud. Och helighet. Att leva ett heligt liv tror jag Gud vill med oss. Att ta itu med sådana här saker och kliva in i glädjen. Och du till sist som funderar på det här med att du känner dig lite inspirerad av Esra. Du kanske också vill bli en andlig ledare. Ja, men ta en fundering på vad han prioriterade och tyckte var viktigt. Hur han tog tid för bön och fasta. Hur han läste Bibeln. Och hur han inte liksom kanske var en så stark ledare. Men som när han såg saker, då vände han sig till Gud. Liksom. Fundera på det här med Esra. Men nu ska vi be tillsammans. Kanske är det så att Gud pockar på nu i ditt hjärta, för att det står ju att det är den helige ande som överbevisar oss om synd. Det är inte pastorn. Det är inte jag som kan säga till dig om det ena eller andra, utan känner du så att det pockar på, att du börjar fundera, då är det den helige ande som gör det. Och då ska man ta vara på den möjligheten att få helgas. Liksom. Så jag tänker att vi har en stund av bön nu och lovsång. Förbön, men kanske också att du bara får begrunda. Jag kanske borde ha ett samtal helt enkelt. Då vet du att vi alltid finns för dig, vi pastorer. Och vi har tystnadsplikt om du vill det. Nu tycker jag att vi står upp tillsammans och så tar vi en stund inför Herren.